Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej, hej, hallå kära lyssnare och varmt välkommen till Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Så himla, himla, himla kul att du är här. Och innan jag välkomnar dagens gäster, för det är två stycken för ovanlighetens skull, så ska jag passa på att påminna om Vattnet går föräldragrupper som jag kör tillsammans med beteendevetaren och Barnet går-experten Paulina Gunnardo. För i dessa pandemitider så är det ju lite lätt att man känner sig lite ensam efter förlossning och i det nya föräldraskapet, då de vanliga föräldragrupperna som BVC anordnar inte riktigt kör på som vanligt. Så därför har vi startat digitala föräldragrupper där vi kan ses och prata om allt det där som man behöver prata om som nybliven förälder. Så kika in på Instagram för mer info och anmälan. Så hörni, över till veckans gäster som är inga mindre än otroliga The Mamas. Alltså man kan ju inte göra en sån här podd utan att bjuda in några som kallar sig The Mamas, eller hur? Så därför ringde jag upp Lolo Lamotte och Dina Jonas Manna som är de två i gruppen som faktiskt är just en mamma. För att prata om förlossningarna som inte riktigt blev som de tänkt sig och förlossningarna som blev väldigt mycket bättre. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Men här är de, The Mamas.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil. Hur gick era tankar innan ni själva blev gravida när det gäller just barn och familj? Lulu, hur gick dina tankar?
Alltså jag var väl en av dem som vet redan när man var liten. Bara, jag ska ha massa barn. Jag ville ha 6 barn. Och jag ville liksom hur tankarna... Jag var väldigt romantisk av mig. Mm. Och liksom, ja, jag hade sån underbar syn på...
Ja. Vill du fortfarande ha 6 barn?
Om jag hade haft råd så lätt. Men nej.
Någon måtta får det vara.
Lite så. Ja. Jag skulle vilja ha fler än två. Ja. Men ja, man får se om det blir mer.
Ja, precis. Vad säger du, Dina?
Jag kunde tänka mig upp till 4 barn. Men jag tror att det är för att jag är äldst av 4. Ja, så det kändes okay. Liksom som en så här lagom siffra.
Just det.
Bägge mina föräldrar är 1 av 6.
Wow.
Men det kändes som att det var för mycket.
Mm.
Och sen så hade jag också bestämt mig för att jag ville bli en ung mamma. Att jag ville ha ork och energi och hänga med dem. Och sen så tänker jag att alla de här livskraven man har innan man skaffar barn. Liksom, att man har fixat utbildning, karriär, hus, villa, Volvo, Vove och så vidare. Då kändes det som att jag skulle vara typ så här gammal innan jag började.
Mm.
Och det ville jag inte.
Just det. Så hur gammal var du när du fick första barnet?
Då var jag 6.
Var det en bra ålder tycker du att bli mamma på?
Ja, det känner jag. Jag var ju först i släkten. Först i min vänkrets. Så då kände jag verkligen att det var en hel by som tog hand om kidsen. Levde fortfarande liksom hade liksom ett socialt rikt liv. Både jag och deras pappa är musiker, så att de var ju med överallt.
Mm.
De var med i replokaler och i turnébussar och backstage och fick uppleva väldigt mycket och se väldigt mycket. Och det tror jag berikade dem.
Mm.
Och gjorde dem till liksom sociala varelser.
Ja, men jag vänder mig till dig då, Lulu. Hur kändes det när du fick veta att du var gravid första gången?
Första gången, för jag var ju också en sån som tänkte att jag skulle vara en ung mamma.
Mm.
Och första gången jag blev gravid, då var jag 23, 24.
Mm.
Men jag fick missfall.
Mm.
Men jag kommer ihåg så här, jag blev ju både överraskad men också skitglad, för det var ju liksom en sån grej man hade drömt om alltid. Så det var ju, om man snackar första gången liksom.
Mm. Hur var det att få missfall då?
Det var fruktansvärt faktiskt.
Mm.
Både den här att man går in i det, även ifall folk säger att ja, men du vet, det kan gå fel och bla bla bla, för det ska ju alltid vara någon som ska säga till en hur dåligt det kan gå liksom.
Mm.
Men så blir man ändå så att man går där och man märker hur det ändras i kroppen och liksom alla de här sakerna. Så man har ju liksom, man går ju inte och tänker på det, tror jag. Eller jag gjorde inte det första gången då.
Nej.
Gick jag och tänkte på det. Och sen så fick jag ju så här, vissa får ju att det bara en dag bara går det inte bra längre liksom. Men jag fick att det började med så här bruna blödningar liksom.
Mm.
Och så åkte jag till sjukhuset och de sa till mig att ja, det kan vara ett missfall som är på gång, men du får åka hem och vänta ute. Så jag gick väl i en vecka någonting och bara väntade på det typ.
Mm. Det är tufft.
Ja, nej.
Det är inte
klokt. Det var lite så, de kunde ju bara, egentligen så känns det värre att skicka hem någon som sitter och väntar på något dåligt.
Ja, verkligen. 100%.
Såklart.
Så att det var det jag gjorde. Mm. Och sen så hade jag en sån här riktig som typ verkar när det väl då satte igång och gick ur helt. Mm. Men det var, fan, jag kunde inte sitta, ligga, stå, kunde inte göra någonting liksom, bara gjorde ont.
Så. Mm. Och fick ingen hjälp då, utan då skulle du ju ta hand om dig själv hemma liksom.
Ja, tills jag då sen efteråt, när det var igång på riktigt och det gjorde jätteont, så åkte jag ju in igen.
Mm.
Och så sa jag att nu är det ju på väg, alltså. Och då vet jag att de kollade, och då var det ju bara mer om de kollade så att om de skulle behöva skrapa.
Mm.
Och det var en sån här superkonstig situation också, för jag fick träffa en kvinna som, så hon bara, var den planerad? Var det planerat? Så sa jag, nej, det var det ju inte, var en överraskning, men man vill ju ändå ha det. Så hon bara, ja, men se till att använda kondom i fortsättningen då liksom.
Okej, tack.
Jag bara, ja. Och så skickades jag hem liksom. Ja, det var lite tråkigt.
Wow.
Eller väldigt, väldigt tråkigt. Mm.
Ja, så här, gud, när man är så ung kan man väl verkligen, eller man behöver stöttning i alla lägen, men det är ju inte riktigt, där kan man ju verkligen behöva extra. Ja. Tänker jag, när man är så ung och kanske inte heller är helt hundra på hur allt funkar och sådär.
Nej, jag hade ju ingen aning liksom.
Nej.
Det var ju inte förrän efter som man började så här läsa om det och kolla upp det, för att man ville ju inte vara med om det fler gånger liksom.
Nej.
Men sen efter det så tog det mig... Jag tror det med 23. Det blev 7 år tror jag det blev innan jag blev gravid med min son då.
Var det mer planerat då?
Ja, det var planerat. Men då hade jag haft några missfall emellan. Men så tidigare liksom.
Okej.
Men då var det planerat.
Hur kändes det då när det var liksom planerat men du hade ändå haft missfall i historiken, så att man kanske, ja, vågar man... Vågar man
den konstanta paniken. Nej, det var det ju inte. Man gick ju, det var ju, man lever det på något sätt. Varje dag var bara sån här, nu kommer det snart liksom. Och så går det bra tag och man bara, fast nu kanske det. Den här oron, konstanta oron.
Wow. Svårt att tillåta sig att bara slappna av i det liksom.
Ja, ja. Nej, det går ju inte. Eller det gick inte. Det var jobbigt.
Hur mådde du under graviditeten förutom just det här liksom, mentala påfrestningen?
Alltså jag måste säga att första graviditeten, första barnet liksom, som blev, där mådde jag faktiskt skitbra. Jag jobbade fram till ganska nära, nära det var dags, och jag höll ju igång och jag var uppe och sjöng liksom, en vecka innan jag hade datumet så var jag uppe och körde ut och spela. Och jag mådde skitbra och hade inga större problem sådär, faktiskt.
Vad härligt.
Ja, det var underbart.
Och du då, Dina? Hur har din resa varit?
Första var väl också rätt dramatisk. Alltså bägge barnen är planerade och önskade. Och jag läste på en massa. Men ändå så var det vissa saker som jag missade. Och som jag kände att ingen berättade. Liksom förrän det hände. Amanda kom ju när jag var 26. Och då hade jag året innan haft ett missfall som kallas för missed abortion.
Just det.
När liksom det bara stannar av. Mm. Och så visste jag inte att det gick till.
Nej.
Jag trodde att det var ungefär så som Lollo beskrev. Liksom att man känner liksom att det gör ont, att man blöder, att det liksom blir så dramatiskt. Men då var vi halvvägs igenom graviditeten och skulle på semester. Så vi hade med oss liksom resväskor och allting. Och så skulle vi bara gå till första ultraljudet som är där i vecka 18 ungefär.
Oh, wow, det var långt
in. Och bara liksom kika. Mm. Och sen så skulle vi åka iväg på semester. Och då sa hon det så här, att hon blev tyst, hon kollade länge. Och så sa hon att hon inte kunde hitta liksom något hjärtslag. Hon gick och frågade en kollega. Kollegan kollade, kom mina läkare. Och jag visste liksom inte att det kunde bli så. Mm. Och de var inte heller 100 på om det var någonting som precis hade hänt. Eller om det var någonting som hade hänt i kanske så här vecka 12.
Just det.
Så vad som händer är att kroppen liksom suger åt sig, suger tillbaka så här näring, så att den krymper och blir så här. Så att den såg ut som att den var ungefär i vecka 12-13. Mm. Det kan ha varit liksom mer långt gånget och så bärs. Men i övrigt så tror man att man är gravid. Alltså det är fortfarande samma hormoner.
Det är
samma liksom omställningar. Ja. Ja. Så att man tror att allting är som vanligt. Mm. Så då blev jag deprimerad, ledsen. Mm. Först var det så här liksom att jag var sjukskriven i 2 veckor. Och sen så gick jag på, så fortsatte jag som vanligt. Mm. Men smällen kom, det här var på sommaren, och smällen kom på hösten. Mm. Och då blev jag liksom så här att jag... inte fixat torgspäck, kunde liksom inte gå hemifrån och började liksom tänka en massa
Och mitt i allt det så blev jag gravid igen.
Okej.
Okay. Wow. Och vilket var så här... Jag var glad men skitskraj.
Mm,
hela graviditeten med Amanda.
Ja, för det blir så fruktansvärt, ursäkta uttrycket, men mindfuck. Man blir liksom så här, men jag är ju gravid. Jag känner ju att jag är gravid. Jag har själv varit med om det. Man blir liksom, men ni kan... Jag känner ju att jag är gravid. Är ni säkra på att det inte är något som slår in? Alltså, för jag känner ju allt det här. Jag mår illa. Mina bröst växer fortfarande. Alltså, det är verkligen man bara, det går liksom inte att fatta riktigt.
Man fattade ingenting. Och då så sa de så här, men då måste vi skriva in dig på kvinnokliniken, sa de ju då. Mm. När de upptäckte det här. Mm. För att liksom göra en skrapning eller liksom sätta igång det.
Just det.
Och då tog det något dygn liksom med liksom igångsättning innan det kom igång. Och sen så frågade de oss efteråt om vi ville se den. För att liksom få closure. Men då var den fortfarande så pass liten så att jag tror att min största grej är att jag aldrig fick veta vad det var för kön.
Mm.
Att man inte kunde se eller veta liksom vad det skulle vara ett person.
Mm.
Men de frågade också liksom om man ville att de skulle kremera och att de skulle sprida askan. Och då fick man välja om de skulle sprida askan för sig eller om de skulle göra det tillsammans med andra.
Mm.
Liksom, bebisar som aldrig blev. Och då valde vi att den skulle ha sällskap. Och sen så spred de askan vid minneslunden på Skogskyrkogården. Men jag har aldrig... tagit mig dit faktiskt. Nej. Visa allhelgon eller någonting. Men då så när jag blev gravid med Amanda istället så var det ju så skraj. Så då fick jag göra så ett jättetidigt ultraljud i typ så vecka 12. När de liksom för upp med en kamera. liksom via fiffi. Så här. Och det var helt otroligt att se liksom bara att hon fanns där.
Mm.
Men under hela graviditeten med henne så var man ju så skraj varenda dag. Mm. Så som Lollo beskrev.
Mm.
Det kändes rätt dramatiskt. Och då hade vi liksom inte ens kommit till förlossning.
Jag lånade en sån här, vet du, som man kan höra hjärtljud. Det var en som hade det på mitt jobb.
Ja, precis. Eller vad kallar det?
Så jag lånade en sån av en kompis. Smart. Och sen var jag fast vid den hela tiden. Och det är inte heller... heller bra att man lever i det, för att då lyssnar man och så hör man det. Och sen en dag kanske det är svåra. Man kollar
hela tiden.
Och det är inte heller bra. Alltså.
Nej, det är inte heller hälsosamt på så vis. Men kan ni känna, alltså, i och med att ni båda varit med om denna liksom skräcken när ni var gravida med, liksom med barnet som blev, om man säger. Kan ni känna... Mm. Någon vill liksom inte lägga någon bedömning i det, men kan känna någon sorg att ni inte fick uppleva liksom glädjen i att vara gravid, om man säger så? Eller kände ni glädje också ändå i vissa stunder och sådär?
Alltså, jag vet att barnens farmor sa liksom att hon aldrig mått så bra som hon gjorde under sina graviditeter med barnens pappa och hans bror. Det har aldrig varit så. Det har varit olika liksom, så här besvär som har gjort att graviditeten bara är jobbiga.
Mm.
Jag älskar att få barn och ha barn. Men jag har inte varit en sån här som liksom glassar. Så det var tråkigt. Liksom, att man gör som alla andra, att man boar in sig och så vidare, så har det varit olika komplikationer eller olika besvär som har gjort liksom att det kopplat med skräcken har gjort att det inte varit så jätteroligt.
Jag tror för mig så var det andra, alltså med Mille May, när jag skulle få andra. För då hade jag redan fått en och jag visste att det kunde gå hela vägen. Så att då, det var lite lättare på något sätt att bara ha den där, klart man är rädd för risker. Men det var ändå på något sätt lite annorlunda för att med första så var det ju även, det var ju inte bara kommer jag klara av att kunna få det här barnet, eller det var en massa andra grejer som också låg i det här med att ha fått missfall liksom, är jag inte kvinna nog, alltså det kom en massa sådana här, jag var arg, sorg, det var så mycket runt omkring som inte bara var fysiskt. Så det måste jag säga med andra, Däremot så var jag ju livrädd för förlossningen andra gången. Så då hade man ju det framför sig.
Hur förberedde ni er för förlossningen inför den första?
Jag läste en massa. Mm. Jag liksom gick och lånade böcker och läste på om allting. Jag fick panik när jag kom till det här kapitlet. Amning under graviditet. Jag bara, jag fattar inte. Jag bara läste meningen så om och om igen. Jag bara, jag förstår inte det här kapitlet. Och sen så bara, jaha, de är gravida och de ammar ett annat barn. Jag bara, nej. Så att den grejen kände jag så här, en sak i taget. Det var inte liksom så här som man gör ofta som man väntar ett tag. Så att man spottar ut så här, 2-3 bebisar på typ 2-3 år. Men jag läste på en massa i... det var väl MVC som hade en föräldragrupp. Mm. Så att man fick gå dit och kolla på film och snacka med andra föräldrar. Och sen så var det en föreläsning i typ aulan på SÖS också, tror jag.
Mm. Mm.
Så jag gick på allting, kände jag. Tänkte att, ja. Och jag kommer ihåg att jag var på ett socialt event där min bästa väninnas kusiner som alla hade barn sa, men Dina, hur tror du det kommer bli nu då med förlossningen och så vidare så här. Ja, men jag bara, du tror du kommer göra ont eller vad, liksom, vad har du för... Jag sa, nej, jag tror att det som jag har läst liksom, att det är jag som bestämmer om jag har ont. Att det kan vara en så här förlösande smärta som liksom, jag kan använda till min fördel. Och de bara, okej, please call us after and tell us hur det vart. Så det kom jag ihåg efteråt att jag var lack för att alla hade ljugit och sagt att det inte gjorde ont.
Jag säger att det gör ont. Alltså, ursäkta.
Alltså, the books, which is BS. Det här är i och för sig anno 2007, men ändå.
Jo, men det är ju, alltså, visst, det finns ju såklart liksom sätt att handskas med smärta, men det är ju väldigt mycket så här, positiv smärta. Alltså, det snackas ju väldigt mycket så i sådana här hjälpböcker.
Ja, men precis. Så att, det kan vara ju lätt bli lite upprörd. Jag hade förberett liksom en massa naturliga sätt att hantera smärtan. Mm. Jag förberedde genom att ha... Det såg ut som att vi skulle resa iväg en månad till liksom Maldiverna. Både jag hade en egen kabinväska och mitt ex hade sin egna. Vi hade med oss boombox, vi hade med oss liksom extra kläder till oss, liksom myskläder till bebisen. Alltså vi hade liksom allt.
Ja.
Så det var mitt sätt att så här, göra listor, packa, läsa.
Väldigt preppat helt enkelt. Du då, Lulu?
Alltså, jag vet inte riktigt. Jag tror att jag var fortfarande lite inne på, du vet, som i filmer och så kvistar de lite och så, du vet, allting. Och så är det fullt med folk och det ser ganska trevligt ut och de är knappt svettiga. Och det här med att det gör ont. Jag visste ju sen missfallet att om detta gör ont så kommer ju en förlossning göra mer ont. Däremot så hade jag inte en jävla aning om hur ont det faktiskt skulle göra. Alltså, alltså den smärtan går ju inte liksom att jämföra med någonting. Det är helt sinnessjukt.
Mm.
Och sen om man då lägger till att man är rädd och panikig. Man tror man kommer dö. Alltså det var så mycket andra grejer som... Jag fattade inte. Absolut. Och liksom när det väl började tänkte jag... Ja, fast detta här känns ju... Jag hade sammandragningar i typ ganska länge innan. Jag var öppen 2 centimeter i 1-2 veckor liksom, för han var för sen. Men det hände ingenting och min kropp ville inte riktigt. Så när det väl satte igång så hade jag inte så mycket... Jag hade liksom... Eller jag kände inte. Jag hade säkert en paus men jag kände den inte. Utan det var ganska konstant smärta. Så att jag blev bara mer och mer rädd och mer stressad och liksom, vet, man spände sig och jag tror att det är ju säkert saken värre för att man inte vet vad man har framför sig. Så första förlossningen var fruktansvärd rent. Det är ju, eftersom man kommer in också till folk, sen säger jag inte att de var dåliga, jag har haft bra barnmorskap och dåliga liksom. Men det här med att, ja, men kvinnor klarade, så att därför hanterar man alla kvinnor som att alla är skitstarka, eller att men du löser det liksom, eller typ skrik inte för det är inte bra, eller att de kan bli lite irriterade för att man inte gör precis vad de tycker och tänker. Och där är det jävligt svårt, för är det första gången så vet du inte. Alltså,
Hur gick det för dig då liksom där första gången? Du sa du, det kändes som att det kom
ett. Ja, alltså jag levde ju med den här lustgasen. Och hallucinerade. Alltså jag var ju verkligen, jag var ju helt väck liksom. Så jag var så här, hallucinerade och så fick jag morfin. Eller vad heter det? Petidin eller vad heter det? Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter. Och jag hade ju tänkt mig så här att det skulle vara naturligt och man ville inte ha en massa grejer. Men i den situationen så bara, ja men ge mig då. Ge mig, vad ska jag göra?
Ge mig alltså.
Vad ska jag göra? Och sen så höll jag på, jag tror jag vet inte riktigt hur många timmar, men vi säger jag var uppe på, efter typ 10, 11, 12 timmar så sa de att då kom det in fullt med folk i rummet och jag fattade ingenting för att jag var så lustgasad, så jag förstod inte vad som hände, det bara var fullt med folk där, och då var det att, nej, du får inte ligga så, du får inte stå så, du måste göra så här för att barnets hjärta går ner. Så jag vet inte, jag tycker hela den situationen var så stressad och konstig. Men sen så sa de att vi ska ge det värkstimulerande. Och min enda tanke då var att det kan inte bli värre än detta. Så när jag var öppen 8 centimeter eller sånt, så gav de mig ryggmärgsbedövning. För jag ville inte öppna mig. Så ja, och sen värkstimulerande. Sen till slut så kom han ut efter någon timme.
Gick det fort då eller när de gav det?
Ja, då tog det väl, jag tror 2 timmar. Sen var han ute. Så att det var ju bra när det väl var igång. Men hela den, för mig var det bara typ traumatiskt och konstigt eftersom jag inte kände mig närvarande alls. Jag levde på de här lustgaserna.
Jag känner igen mig så i det du berättar. Exakt det kände jag också med mitt första förlossning, att jag var bara, förstod inte vad som hände, det gick bara liksom, det var allt utom min kontroll. Alltså det är inte lätt att ha kontroll under en förlossning, men liksom just det här att jag fattar inte vad som pågår, det gör bara ont överallt och det bara händer saker och jag vet inte vad det är som händer liksom. Obehaglig känsla.
Okay.
Så var det som gjorde att du sen blev rädd då inför andra?
Ja, och sen var det ju så mycket annat liksom. Allting som händer efter, man fattar, alltså, det är nästan ingen som berättar. Som tur är så hade jag en kompis som var så här att efter du har fått barn så kommer du ha blöjor, du kommer vara så här, du kommer lukta, du kommer, alltså det är så mycket, du kommer kanske inte kunna gå på toaletten. Hon verkligen så här, drog en lista med en massa saker, för det var ingen som sa något. Alltså liksom, nej, jag vet inte, det var bara, jag tror också det var väldigt mycket fokus på att jag var stor och det var, alltså man fokuserade liksom inte på vad som hände efter, utan bara att jag skulle kunna klara och föda den här ungen liksom. Så att jag var livrädd inför andra, och då gick jag faktiskt en kurs, en andningskurs där det var, vi var ett gäng som var skiträdda liksom. Och så satt vi och pratade och så gjorde andningsövningar och liksom, det kändes jävligt flummigt när man var där. Men jag använde det faktiskt sen när det var dags för nummer 2.
Ja, vad bra. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Först måste vi höra lite från Dina och din första förlossning.
Nej, men jag kände, precis som Lolo sa, att det var fokus på min vikt. Det var fokus på att jag var första gångs föderska. Och därför så tog man liksom inte att, kombinationen att jag var ung och första gångs föderska kändes som att man inte riktigt tog mig på allvar. Jag kände mig inte riktigt hörd och sedd, även redan hos MDC faktiskt. Då började jag snacka BMI och då sa jag det så att men jag är rätt lång, jag har rätt stora bröst, jag har liksom en helt annan kroppsbyggnad än så här, den ordinarie vita svenska liksom, morsan. Så att det här med BMI tar jag med mig på salt. Mm. Och sen så sa jag det att kvinnorna i min familj går nästan ner i vikt under graviditeten. För att vi har liksom morning sickness, att vi är illamående fram till typ så här, månad 7. Och man lyssnade inte riktigt på det jag hade att säga. För då kände att det var så andrahands information. Så att när jag kom till förlossningen, alltså vad som hände var ju så att det satte igång typ så 3:30 på en söndag. Och från första verken så kände jag så här, ah, men nu har det börjat. Jag förstår inte riktigt hur man vet det. När man liksom inte har haft något sånt att sätta igång förut. Men jag bara kände i kroppen så här, this is it. Ringde in. Och då sa de så här, ah, fast det är bara 7 minuter emellan. Så softa. Softade vi. Eller ja, jag var hemma i alla fall. Så hela eftermiddagen, hela kvällen, hela natten. Det blev måndag morgon. Och då hörde de när vi hade ringt in typ så för fjärde gången att jag var helt slut. Så de bad mig komma in. Fast att det fortfarande så var 7 minut liksom, efter ett halvt dygn. Kommer in. Och faktiskt är det så att ingen av mina förlossningar har varit så att vattnet har gått. De får alltid så här försöka skrapa.
Okej.
Okay. Så det är inte den här liksom amerikanska Hollywood-scenen. Nej, aldrig hänt. Och då så provade vi lustgas.
Men du var öppen lite då när du kom in där?
Ja, men lite. Det var bara så 3-4 centimeter. knappt har jag för mig. Så om det ens var det. Prova lustgas. Det gjorde mig sjukt illamående. Så att jag bara kräktes av det. Det funkade inte alls. Provade akupunktur. Och det var bara så i vägen. Det var så massa nålar som fastnade liksom i alla sladdar och kläder. och allting. Och sen så till slut så sa jag så här, men okej, fan, ge mig epiduralen då. Och då frågar de, men får du lätt blåmärken? Jag bara, ja. De bara, okej, då måste vi testa ditt blod i labb. Vi återkommer om några timmar. Jag bara, nej, jag skulle bara ha ljugit. Så
men varför frågade de om det? Alltså, det har jag aldrig varit med om.
Men att liksom, om det skulle vara så att man liksom blöder lätt. Eller liksom inte att blodet kan koagulera sig. Eller
men liksom, vadå, jag tänkte bara så här, eller frågar de alla det? Kanske
de gör.
Det här var 2007. I don't know.
Hon fick frågan om hon fick blåmärken lätt innan hon fick epidural. Varför får man den frågan?
Ja, det är ju så att när man lägger en epidural eller en ryggbedövning som vi brukar kalla det för, så är det så att då sticker man hål på huden och man kan sticka hål på några blodkärl. Och sen så kommer man ju in i själva epiduralrummet och dit vill man inte att det ska komma blod så att säga. Och är man då lättblödande så att säga, då är det lättare att det läcker blod in i epiduralrummet. Så att det är därför narkosläkaren många frågar. Ibland så tar man också prover, blodprover och ser om hur bra blodet lever sig och trombocyterna, alltså blodplättarna, att de finns i tillräcklig mängd så att det här inte uppstår.
Så de var såhär, okej, då måste vi bara testa ditt blod så här, för säkerhets skull. Så att då kom de tillbaka några timmar senare. Så de sa, ja, men det är lugnt. Ja, de bara, det är lugnt. Du kan få epidural. När jag fick epiduralen så kunde jag slappna av första gången på typ ett dygn. Jag tror att jag sov en liten, fick en liten powernap. Tydligen så satt vi och spelade kort, jag och barnens pappa. Don't remember this. Och sen då så, alltså det hann komma och gå. 3 skift liksom, från det att vi kom in på morgonen. Så att jag satte igång dagen innan, kom in på måndag morgon och Amanda föddes 10:55 på kvällen. Mm. Och mot slutet så var jag så liksom, jag hade hunnit få epidural, men sen så hade det börjat gå ner liksom i bäcken. Då ville jag ha bäckenbottenbedövning. De bara nej, alltså, nu måste vi få ut den här bebisen, det kommer bli stressad. Det var jättemycket folk i rummet. Det var en undersköterska, hennes elev, en barnmorska, hennes elev, en läkare, hans kandidat. Och så var det, vad heter, någon vanlig sköterska också. Det var så mycket folk i rummet. Ingen som lyssnade på mig. Och jag kommer ihåg att vi pratade om det här efteråt. Jag vet inte om jag kommer ihåg det här eller fått det återberättat för mig. Men jag grabbade tydligen tag i Stefan. Och sa så här, om inte du får folk att börja lyssna på mig så hotade jag med något. Jag kommer inte ihåg vad jag hotade med. Mitt i min så här, vad heter det, hormon craziness. Så han var så här, hör upp! Nu får vi lyssna på Dina och vad hon vill. Och då, hon sista barnmorskan som kom in, hon var så här, vad heter det? Jag har förlöst en massa barn i Afrika. Och där så, vad heter det, kommer mammorna cyklandes in till förlossningen med en annan unge på pakethållaren. Och liksom cyklar de hem så här, liksom, om de kan göra så kan du göra. Och jag var så här, okej. Så hon och jag började tjafsa. Hon, jag berättade så här. Ja, och jag var så här, hon bara, prova lustgasen. Jag bara, nej, jag har provat den. Jag har kräkts hela dagen. Hon bara, jo, men prova ändå. Och så bara satt hon den över ansiktet på mig ändå. Och jag var så här, vad gör du? Hon bara, ja, men nu måste vi undersöka här. Och så tryckte hon upp. Jag satt liksom på rygg liksom. Och då tryckte hon upp mina ben så här. Så att jag hade dem så. Och så bara körde hon in fingrarna i mig. Jag var så här, vad gör men du där nere? Och fick så här, dra ut hennes hand. Så Amanda hade säkert kunnat komma en timme tidigare. Fast jag tjafsade med den här barnmorskan. Ja. Och till slut så var folk så här, okej, vad vill du? Vad ska du göra? För det hjälper inte att sitta, ligga, ingenting. Och sen så sa jag så här, men jag vill ligga ner i fosterställning på golvet. Det gör jag när jag mår illa, typ så här, när jag var bakis eller full eller någonting. Alltså just det här som man gör så här runt tåstolen på nyårsafton. Så den gjorde jag. Jag la mig ner på golvet och så hämtade de en sackosäck. Och för varje gång som jag krystade och liksom, så höll de upp benet lite till. Och så tryckte de in säcken bara för att jag inte skulle sluta igen med benen.
Just det.
Och jag vet att både en av jag tror undersköterskan och Stefan, båda sa att de hade träningsverk i magen efteråt. För de krystade ju med mig. Och Stefan var så här, men jag ser henne, hon är snart ute. Och jag trodde att han såg hela tiden, men han var ju uppe vid mig, insåg jag efteråt. Han ljög ju bara, han sa ju bara för att liksom så här, hålla igång mig.
För pusha dig.
Och sen så kom hon. Och när hon kom så var vi båda lite så här, typ underwhelmed, både hon och jag. Hon var så här, och så tittade hon på mig. Jag bara, varför kollar hon snabbt på mig? Så här. Det är hon som går runt här hemma också. Jag tycker hon har kollat snabbt på mig sedan hon föddes. Tonåring från första stunden. Och jag hade liksom inga muskler att dra i ansiktet. Så att jag var så här, vad fin hon är. Alltså jag kunde liksom inte ens dra på smilbanden för att jag hade kämpat så hårt. Och precis typ så här innan jag fick sätta mig i så här fosterställning, då hade jag också lagt ner. Jag bara, nu stämplar jag ut. De bara, vad menar du? Jag bara, fast jag är färdig nu. Så här, jag är färdig med det här med födda barn. De bara, fast du behöver nog hjälpa till. Jag sa, ni får göra vad ni vill. Ni
du kan använda hjälpa till.
Ja, jag bara, ni kan använda sugklocka, skruvmejsel, kejsarsnitt. Jag bara, I don't care. Jag bara, I'm done. Så det var verkligen så att till slut så lät de mig lägga mig ner på golvet för att jag vägrade göra något annat. Så här. Men efteråt så var det så här, okej, jag tackade henne. För hon hjälpte ändå till att förlösa mitt barn. Jag bad om ursäkt om det var så att jag hade skrämt andra mammor på förlossningen. För jag skrek. De är så här, fast det här är inget nytt under solen. Nej. Så att det är lugnt.
Men sa barnmorskan någonting? Alltså bad hon om ursäkt lite någonting på något sätt?
Nej, hon sa bara... jag tackade och hon sa bara så här, you're welcome. Liksom. För henne var det liksom inte that deep som det var för mig.
Nej, det var bara en dag på jobbet kanske.
Ja, men verkligen.
Ja, oh, gud, wow. Så ja. Spännande att höra de här berättelserna. Alltså. Men vad sa, jag måste fråga vad du sa till dina kompisar sen som du hade pratat med inför där. När du hade varit såhär, det är lugnt.
Jag bara, it hurts.
It hurts.
Jag bara, om det finns någonting så gör det ont. Men också så här, fram tills att min andra unge kom så var det nästan som att jag gick runt med min egna så här, smärtstillande. För gjorde jag någonting som gjorde ont? Så här, vad som helst så kunde jag tänka så här, det är inte värre än att föda barn. Nej. Och då var det som att jag var bedövad. Och det liksom så här, jag bara, ingenting liksom kan knäcka det. Så att då kände jag att min smärttröskel blev mycket högre.
Ja, men alltså det ligger ju någonting i det. Inte, kanske inte för inte som kvinnor liksom klarar jävligt mycket. För att vi har det att jämföra med liksom. Många av oss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, otroligt. Men jag tänkte också att vi skulle prata om det här som du var inne på med BMI, för det är ju väldigt intressant. Hur upplevde du, Lolo, att det var under dina graviditeter, liksom snacket med MBC
alltså
och sådär kring det?
Först, jag gick först till en barnmorska och liksom det var en av de första grejerna som kom upp. Det var maten. Mat och alkohol. Det var liksom det som hon var sådär. Och så sa jag, men jag dricker ingenting när jag är gravid. För att man ska visst inte vara ärlig när de frågar hur mycket man har festat. Liksom. För det kan tolkas väldigt fel. Så, och så sa jag liksom att ja, men jag äter ju, alltså jag äter ju inga konstighet. Men grejen är att jag går ju upp så jävla lätt. Och jag är ju en kraftig person hur jag än gör. Liksom. Och om jag ska gå ner i vikt så måste jag leva så extremt strikt och svälta mig. Så att jag, det har jag valt att inte göra. Så när jag kom till henne en gång så sa jag, jag har ätit så mycket. ätit så mycket senaste veckan. Liksom. Vilket inte är konstigt när man är gravid, tycker jag, att man är sugen på saker.
Ja, visst.
Nej, absolut inte. Är det bara att du försöker byta ut alkoholen nu? Och sen börjar det så här. Jo.
Oj!
Alltså.
Så jag, nej.
Vad menar hon?
Alltså, jag vet inte. Det var sista gången jag träffade henne. Och sen så gick jag till en annan då. För jag bara, där går jag tillbaka till. Och nej. Faktiskt världens bästa, trevligaste, underbara människa. Där jag sa till henne direkt första, för jag sa liksom, jag vill inte hålla på att väga mig, för annars kan man ju väga sig hela tiden. Jag sa, jag kommer inte hålla på att väga, jag kan väga mig nu, men jag kommer inte göra det varje gång. Och jag vill inte höra någonting om vad jag äter eller hur kraftig jag är, för jag är mycket, mycket medveten om hur jag ser ut och vad jag gör. Så då blev det en grej att när jag kom istället, hon bara, gud, har du gått ner i vikt, vad fin du är. Så blev det typ ett sående skämt istället, att vi, och hon var så jäkla bra, hon bara, nej men herregud, det är inte det som är fokus liksom. Så hon var den första, var jobbig, men hon var jättebra i alla fall.
Ja, vad skönt. Skönt att få känna trygghet i det också. Liksom.
Men annars på sjukhuset så måste man ju ta så här extra tester och sådana grejer inför.
Just det.
Just för om man skulle ta ryggmärgsbedövning eller något sånt. Vilket ändå var att när jag kom dit, när jag var i förlossningen och den här unga killen som kom in och skulle ge mig sprutan i ryggen. Då har de ju ändå gjort test och allt sånt kollat. Men han bara, ja, då ska vi se ifall jag klarar det här idag då. Och då satt,
okay.
Då satt jag och typ svimmade så här, mamma fångade mig. Hon var med.
Oh my god.
Jag är inte så mycket för nålar. Eller jag var inte det innan.
Nej, okej, det var därför. Ja. Men vad trevligt sagt av honom.
Ja, det kändes tryggt.
Förstår det. Jösses, men det gick bra i alla fall att få den där.
Wow.
Ja. Herregud.
Gör man extra tester inför förlossning och så vidare under graviditeten på grund av en gravid kvinnas övervikt?
Ja, vad du nu menar med övervikt. Men så tänker man väl i alla fall att kvinnor som är överviktiga så har ju de, vad man säger, under graviditeten lättare få havandeskapsförgiftning och ett förhöjt blodsocker och graviditetsdiabetes som vi kallar det om man är överviktig. Därför så kollar man, tar man i prov, man tittar på blodsockret oftare och kollar blodtrycket ofta beroende på hur överviktig man är. Och sedan så kollar man också tillväxten på barnet, för är mamman överviktig så kan de i vissa situationer att barnet också blir väldigt stort, så att säga. Det vill man ju ha koll på. Är det första barn så vill man ju inte att barnet ska väga mer än 4,5 kilo om man ska föda vaginalt. Sen finns det en del av de här kvinnorna också kanske som drabbas också av havandeskapsförgiftning, att de barnen är väldigt små och så att det inte alltid. Men så man vill ha koll på tillväxten, barnets tillväxt, mera än när allting är normalt, så att säga.
Oh, hur var det? Men hade ni samma barn eller liksom på MVC vid andra graviditeten?
Jag gick till samma.
Så då hade du samma, då behövde ni inte gå igenom det där igen liksom, med övervikt och så. Skönt.
Nej, det var väldigt skönt. Jag bad specifikt om henne för att hon var så bra.
Just det. Och du då, Dina?
Jag hade samma, men det kändes som att hon var ny första gången. För jag kommer ihåg att jag var beredd på så här gynundersökning första gången.
Ja.
Och hon var så här, nej, men jag är ingen gynekolog. Nästan så här. Var så här förvånad över så här, att jag ville bli undersökt. Så jag bara, okej, då ska jag knappa på byxorna igen. Och sen andra gången så hon bara, varsågod.
Jaha.
Hon bara liksom så här.
Jag var så här,
ja, jag bara, har du fått någon så här plusexamen?
Gått en kvällskurs.
Ja, och sen så sa jag det igen. Så här, men jag kommer inte gå upp så mycket. I och med liksom att jag redan är plus size och att jag inte är jättestor i maten och brukar må illa så där. Och då blir de nästan förvånade igen. Så att jag gick ju bara upp. Jag har gått upp så här 6 kilo på mina liksom, graviditeter. Och sen så har jag tappat jättemycket efteråt. Det är typ så här, jag har aldrig tappat så mycket vikt som liksom efter jag har fött barn. att man liksom blir helt så här, man ammar och typ en massa näring bara sugs.
Just det.
Typ en vecka efter första graviditeten så vägde jag typ 14 kilo mindre än vad jag hade gjort. Liksom.
Wow.
Fast det var ju också att jag hade åkt på infektioner. Så att jag... Det var också en sån här grej som jag inte visste. Jag visste inte om att man kunde få efterverkar.
Nej.
Och när jag hade ont utav det så sa de så här att det var helt naturligt. Det är så det ska kännas. Men det kändes ju som att jag skulle föda igen.
Mm.
Men de skickade ändå hem mig.
Mm.
Så vi var hemma inte ens ett dygn innan vi var tvungna att åka in med ambulans.
Oj.
För att jag blev jättesjuk. Det var midsommarafton och ändå så låg jag så här med tre tecken, två morgonrockar och bara skakade så här feberfrossa. Och yrade. Min dåvarande sambo var så här helt övertygad om att jag skulle dö.
Mm.
Och jag trodde att Amanda skulle dö. Att jag inte kunde amma henne. Liksom.
Mm.
Och sen så kände jag liksom i kroppen att alltså, det kändes som att man skulle föda igen. Liksom. Så starka verkar var det. Och så åkte vi in med ambulans, kommer fram, visade sig att jag har dubbla infektioner. Så både liksom urinvägsinfektion och i livmodern, där liksom moderkakan har suttit.
Just det.
Det som ska liksom blöda och läka sen.
Mm.
Så efter jag fått antibiotika och smärtskillande och jag var helt hysterisk när vi kom in. Liksom.
Mm.
Och sen så kommer nattsköterskan efter jag har fått vila. Hon bara, ja, men nu jag kan väl presentera mig igen. För jag tror inte du känner igen mig från när du kom in. Liksom, för du var helt borta.
Mm.
Och sen så sa hon, då var vi på kvinnokliniken. Och då sa hon, ja men visste du att det här var sånt som folk dog av förut i tiden, så här, i barnsäng? Och sen så bara gick hon ut.
Nej men gud.
Typ. Och jag och Stefan
bara lämna den och liksom...
Jag var så här, fast förstår hon att det är sånt som folk dör av nu för tiden? Ja. Liksom. I olika länder. Ja. Liksom. För att man inte, antingen inte blir tagen på allvar eller för att det inte finns rätt vård. Liksom. Mm. Så det pratade vi om sist nu när jag, Lollo och Ash var på RFSUs barnvagnsmarschen.
Mm.
Om mödradödlighet och liksom hur det inte bara är ett problem i utvecklingsländer, men tyvärr är någonting som är ett problem hos utrikesfödda i västvärlden.
Och under pandemin, på allvar, eller?
Nej.
Mm.
Och nu under pandemin så ska det tydligen ha ökat för första gången på 30 år.
Mm.
Så det är fortfarande liksom, det är sjukt.
Fruktansvärt.
Det är sjukt att man fortfarande ska liksom... Det är klart att det finns alla möjliga komplikationer och vissa som man liksom inte kan hjälpa, inte kan förutse. Men det här är något som är helt så här, preventable.
Exakt. Liksom. Det här ska ju inte behöva ske någon liksom, i Sverige.
Nej.
Att få infektion i livmodern efter förlossning, vad beror det på och hur farligt kan det vara?
Vi var riktigt dramatiska, skulle jag säga. Ja, det var det här vanligaste anledningen till att kvinnor dog i samband med att de födde barn. Det var ju att de blödde för mycket under själva förlossningen, men sedan att de fick så kallade barnsängsfeber.
Mm.
Så det var ett jättestort problem tills man kom på det att både barnmorskor och läkare skulle tvätta händerna ordentligt och hygienen var väldigt noga till att penicillinet kom, så att säga. Så att när det gäller då infektion i livmodern, så kallade barnsängsfeber, alternativt endometrid som vi har på vårt spår, så är det en bakterie som vi har på oss. Det är alltså en streptokockbakterie, och vanligaste grupp B streptokocker som kommer upp in i livmodern av någon anledning, och så blir det en infektion på det viset. Och som kan vara väldigt dramatisk, så att säga, eftersom det kan gå väldigt fort. Det är väldigt snabbt förlopp på det hela. Så att det gäller verkligen att söka hjälp så fort man får symptom överhuvudtaget och kolla upp det.
Obehagligt värre.
Så det är den grejen. Och bara en sån sak som att jag inte ens visste någonting om efterverkan. Nej. Jag som hade läst och gått på föreläsningar. Liksom. Så den var... Jag kommer ihåg första gången att det var verkligen så här, ingen lyssnade på en. Andra gången med MVC, då gick vi igenom och gjorde liksom en ordentlig födelseplan.
Mm.
Och när det var dags för Olivia att födas, då hade jag separerat från deras pappa. Vi separerade mitt i graviditeten.
Okay.
Så då bestämde vi oss att han skulle vara med och hålla koll på henne. Liksom att han var där för henne. Mm. Med mig, två av mina bästa vänner som var där för mig.
Mm.
Så de var liksom med inne i födelseplanen. Det stod liksom lite grann om min tidigare upplevelse, vad jag ville, mina önskemål. Och jag vet inte om det var för att det var så detaljerat eller för att det här var mitt andra barn. Men jag kände mig mycket bättre än bett andra gången.
Mm.
Och efteråt så kom de till och med och så här, gjorde som en liten utvärdering. Okej, hur kändes det här? Mm. Är det nöjd? De var så försiktiga, så lugna.
Mm.
De bad om lov hela tiden. Men det är klart att jag hade panik. Jag kände på mig kvällen innan så här att det skulle bli av. Det var så här, en känsla. Jag vet inte igen vad man får den här känslan av. Jag bara, okej, imorgon kommer jag föda.
Mm.
Så då sa jag till min brors. Ja, jag sa till barnens pappa så här, men ha på telefonen. Jag sa till min brorsa som skulle passa min äldsta dotter, var i närheten. Och så sa jag till mina vänner. Så alla var så här, jour hela natten.
Mm.
Och så började det på morgonen. Vi åker in. Jag kommer så långt som parkeringen på SÖS. Så vägrar jag gå in.
Aha.
För mina kompisar är där. Och jag inte ville gå in med barnens pappa bara. Så jag var såhär, I'm not doing this with you. Så, så att jag kampade i hans bil och vägrade gå in tills mina kompisar hade dykt upp. Men sen så gick det så snabbt. Alltså, vi var där 8 på morgonen igen. Hon kom till lunch. Jag kommer till och med ihåg att jag var så snopen över hur lätt det gick.
Mm.
För att återigen så var det att man behövde skrapa. Nu kom de i sig tätt. Verkarna kom var tredje minut direkt från början. Och så höll de på hela tiden.
Mm.
Så jag fick ingen så här andrum. Det var så här, och sen så körde man igen. Mm. Men jag kommer ihåg att barnmorskan var så här, men kör nu. Så här. Jag bara, nej jag kan inte. Hon bara, jo du kan. Jag bara, nej jag kan inte. Hon bara, jo du kan. Jag bara, okej. Okay. Så bara, så kom hon ut.
Ah.
Och jag var så här, oj, var det så? För jag trodde att det skulle bli som första gången. Ah. Liksom. Så att det var en jättelätt förlossning liksom, jämfört med hur det var innan. Liksom.
Ah. Och hur kändes det då? Liksom? Jag upplevde lite samma typ, att jag hade en tuff första förlossning och andra var liksom, gud det här kan jag göra igen. Och liksom i ett ögonblick så liksom överskrev det historien på något sätt. Att jag har gått ganska länge och mått lite dåligt av den här första förlossningen mentalt och sådär. Och när jag fick den här liksom, toppen förlossningen så bara kändes som allt är glömt och förlåtet på något vis på det viset. Hur kändes det för dig?
Det blev liksom, för jag hade läst på en massa igen. Jag hade läst någonstans att det tar 5 år innan alla organen i kroppen har liksom flyttats tillbaka till dem, där de var från början. Liksom. Mm. Så det är bra att liksom skaffa barn inom 5 år. Mm. Då blir det inte lika svårt. Så det var precis 5 år mellan dem. Så jag bara, då kommer det kännas som det gjorde första gången. Så här, back to square one. Och såklart så var jag inte lika rädd, men det är klart att jag var rädd. Jag var stressad, för vi var mitt i en separation såklart. Mm. Och hade liksom olika saker kring det, känslomässiga saker.
Mm.
Men ja, när jag hade Olivia varit det med, så okej, men det här kan vi göra fler gånger. Då har det inte blivit av någon mer gång. Men att det kändes som så här, men det här är inte piece of cake, utan okej, det finns såna här förlossningar också.
Just det.
Det behöver inte bara vara trauma.
Nej, precis. För fråga, innan vi går in på dig igen, Lolo, just det här att separera när man är gravid. Hur var det?
Alltså det gav ju mig en massa, jag tror det hjälpte mig att ta mig ur en relation som var dysfunktionell.
Mm.
Att jag kände liksom så här, okej, nu är ungen nummer 2 på väg. Vi kan inte ha det så här.
Mm.
Vi kan inte, jag behöver liksom så här clean house innan hon kommer. Sen så fick jag konstiga frågor av människor. De var så här, jaha, men är det hans barn? Jag var så här, va? Vad menar ni? Så här, de trodde att det var därför vi gjorde slut, för att jag hade blivit gravid med någon annan. Jag var så här, okej, det här heter Jerry Springer, men okej. Och sen så kom jag ihåg att jag hade en, och det här var säkert hormonellt, men jag hade en konstig farhåga Dels, alltså två saker. Dels så grät jag en dag, en hel dag. För jag tänkte, tänk om jag inte får fler barn. Och då var jag så gravid. Hade jag redan ett barn, gravid med ett annat. Jag bara, inte den här, så här, tänk om jag aldrig träffar någon mer. Jag tänkte, tänk om jag inte får fler barn. Och sen nästa dag så skämdes jag. För jag bara, jag har två mer än vad många som vill ha barn har. Och sen min andra förhåga var att jag var rädd för att han skulle liksom, innan jag födde vårt barn, att han skulle hinna träffa någon, göra den på smällen och att de skulle få barn. Så att det blev så här, double baby mama grej. Vilket var så här weird. Så att vi skulle liksom få så här två, de skulle bli så här, jag vet inte vad de kallas för sådana där tvillingar som föds samma år.
Ja, men just det. Ja, vad heter det?
Jag vill säga byxtvillingar, fast det känns fel.
Ja, men just det. Det finns ju något uttryck. Jag kan inte komma på det nu.
Ja, men precis. Så det var en annan grej. Så jag var så här, snälla. Låt honom inte göra någon annan på smällen. Under det här året, liksom.
Ja.
Och det var ju liksom inget sånt. Vi gjorde inte slut för att vi hade träffat någon annan, någon av oss. Utan bara för att det inte funkade. Men min Amanda var 5. Och hon tog verkligen på sig att steppa upp och gå in i så här. Hon tog över lite för sin pappa. Så att när vi var i butiken, när jag var gravid med henne, då hade hon koll på bäst före-datum. Mm. Alltså 5 år. Så bara, vad är för bäst före-datum på det här? Mm. Jag bara, en vecka, hon var inte tillräckligt bra. Hon var konstant rädd för att jag inte skulle hinna över gatan under grön gubbe. För att jag var så långsam. Så hon var så här, mamma kom igen! Och hon bara så här, jag var så glad att jag kunde ge henne det här. För att först fick hon reda på att vi skulle separera.
Mm.
Och sen så vågade vi inte säga någonting om graviditeten förrän ultraljudet var okej. Och kunna ge henne det här. Liksom att hon skulle bli stora syster. Och att oavsett vad som händer, vilka familjekonstellationer som jag och Stefan än hade liksom på varsitt håll, så skulle hon alltid ha liksom sin partner in crime.
Mm.
Så hon och Olivia, fast att det är 5 år mellan dem, så är de väldigt nära. Och det är ju den längsta relationen man har i livet, liksom, syskonskapet. Så att de har varandra har betytt så jättemycket. Så stort.
Vad fint.
Så att de är, ja, de är som bråkig som syskon gör, men de är bästisar också.
Fint. Okej, Lolo, vi går in på din andra förlossning då. För du, jag tänkte på det, du hade ju liksom en tuff förlossning där. Hur kände du då inför den andra? Du hade ju gått den här andningsövningarna, sa du. Men hur var rädslonivån?
Alltså, jag var väl rädd för den känslan att inte ha någon kontroll. Att det skulle göra lika ont som det gjorde första gången, eftersom jag hade såna här, jag kommer ihåg när jag kom in första gången och trodde att det var dags liksom med första förlossningen, då var det någon som sa att ja, men det finns något som heter pinvärkar, va? Och de gör ingenting. Det bara gör ont, men de gör ingenting.
De är bara vid det.
Det bara gör ont. Men kroppen ändras absolut inte, och man öppnar inte sig och ingenting liksom. Så jag hade ju det ett tag innan, så att jag när det väl sen satt igång och det gjorde skitsom, så var det ju, jag vet inte om det var att man spände sig som gjorde att man inte fick de här pauserna. Eller att man var jätterädd så att, och inte fattade någonting som gjorde att ja, det inte var någon paus. Liksom. Så jag var skiträdd att jag skulle gå igenom samma. Och att barnens hjärta skulle gå ner och att det skulle bli panik. Och liksom, som inte var så konstigt. För det hade jag liksom under graviditeten. Men sen när det var dags att föda, så var det som att jag gick in i någon typ av så här, jaha, det gör inte tillräckligt ont än, för jag vet att det kommer att bli värre. Så jag var liksom, jag satt väl igång 3 på morgonen eller något sånt. Jag vet i alla fall att jag låg i sängen natten. Och sen så gick jag så här, chillade under dagen, hade mer och mer verkar liksom, och det gjorde mer och mer ont. Men jag satt liksom och så här, nej, det var lugnt, Och så gick jag till en fika med min dåvarande svärmor. Och hon bara, men ska du inte åka in? Liksom. Jag bara, nej, det kommer bli mycket värre.
Så att då hade jag liksom gått in i någon typ av så här överlugn.
Ja.
Som i och för sig var ganska bra, tror jag, för mig. För jag behövde den.
Kanske skönt att känna att man hade lite kontroll då. Liksom,
ja,
då.
Och sen hela tiden tänka att det kommer att bli värre. Det kommer att bli värre. Så jag gick hela dagen och sen hängde jag med mamma då. Och barnens pappa, han var så här, ah, men det är lugnt liksom. Så han var ute och kollade på MFF, spelade fotboll. Så han var iväg på det. Och sen så tror jag klockan var 8-9 på kvällen när mamma bara, nej, nu ringer jag taxi och så åker du. Jag bara, men jag kan klara lite till. Hon bara, nej, nu orkar jag inte titta på dig liksom när jag sitter och så orkar inte se det. Du får åka in. Och så åkte jag in. Och sen just då så var det ju liksom, jag vet inte hur det är nu eftersom det var några år sedan, men jag vet att det var under en period när det fanns liksom ingen plats någonstans, utan de skickade vidare alla till andra sjukhus. Men jag kommer in till Malmö och
wow.
Det var så lugnt. Det var precis som att det var så här, en riktig dipp i barnafödandet. Det var helt tyst. Jag såg typ en annan kvinna. Det var ingen som skrek. Det var precis som så här lugnaste kvällen på hela året. Och vilket också gav någon typ av lugn. Där.
Såklart.
Så jag får ett rum och så kollar hon mig och sånt. Hon bara, är du öppen 4-5 centimeter? Jag bara, jag orkar inte åka hem igen. Liksom. Hon bara, nej för fan, du ska stanna. Ja. Men jag vet inte, jag bara tänkte att det skulle ta lika lång tid som första gången. Så att jag var så inställd på det. Liksom. Så hon bara, gör dig i ordning, ta en dusch, vet, gör vad du vill och sånt. Och sen så kallar hon på mig. Så jag bara, okej. Okay. Men det gjorde jag inte, utan jag gick in och ställde mig i duschen och så satte jag det på det hetaste och sen så så när varje värk kom så körde jag in liksom ryggen eller så här, rumpan, ryggen i det här skållheta jävla vattnet. För då blev det ju bättre, för då tänkte man inte så mycket på den andra smärtan, så att det stod jag och gjorde jättelänge. Och sen kom hon in och bara, du har inte kallat liksom.
Nej.
Jag bara, nej. Skulle jag kunna få Alvedon? Och hon skrattade så mycket. Så att hon bara, ja. Jo.
Det kan du få.
Ja, och så stod jag där. Liksom. Det var en jättekonstig situation. Liksom. Och sen så stod jag där lite. Och sen gick jag ut. Det var så lugnt och jag var så jävla kontrollerad, fast precis som att jag behövde ingen hjälp. Eller liksom jag kallar ifall det blir kris. För det var lite så, jag förväntade mig att det skulle bli värre.
Det kommer sen liksom.
Och sen så fick jag gå in och lägga mig i ett bad. För jag bara, finns det ett badkar här? Liksom? Jag gick in och la mig. Men när jag la mig där så kände jag att verkarna avtog.
Aha.
Så jag bara, nej, det här funkar inte, för jag tänker fan sitta här och vänta liksom. Bara dra ut på det om jag... Så då upp och ställde mig och sen så stod jag upp en stund. Och då, alltså, nu hade det ju väl gått typ 2-3 timmar eller någonting. Men sen så jag stod bara och hängde på den här gårstolen. Och så frågade jag, kan jag få lustgas här? Hon bara, ja visst. Och så första... Jag sätter den på munnen. Så börjar jag så här liksom. Och hon bara, krystar du? Och jag bara, nej, det vet jag inte. Jag bara totalt följde vad kroppen sa åt mig. Så att jag var inte alls beredd. Och när de hade kollat mig så var jag bara öppen 6 centimeter. Så hon bara, nej, men vi får nog kolla det igen liksom. När du får nästa verk så ska jag kolla. För då var jag öppen 6 centimeter, men när jag fick en värk så öppnade jag mig helt. Så att jag var liksom redo och gick tillbaka. Så hon bara, då får du väl bara följa vad din kropp säger åt dig. Och så det gjorde jag. Och det gick faktiskt relativt snabbt. Liksom. Inom en timme så hade jag Millie. Och det var jättekonstigt. Det var nästan som att det gick för lätt. Jag måste ju säga, andra gången gjorde... Nej, men det är så konstigt, för att andra gången gjorde mer ont. Alltså första gången var det en smärta som var långvarig och så här konstant. Och det gjorde skitont. Men andra gången så hade jag ju inget smärtstillande, inget bäckenbart.
Just det.
Ingen ryggmärs. Jag hade liksom ingenting sånt. Så att, fy
fan. Och kanske kraftfullare, kanske kraftfullare verkar också, känns det som, eftersom det hände mer när du väl fick en värk.
Det var ju det liksom, att pausen var ju underbar. Men jag hade ju mer ont, men det gick just, jag vet inte, det bara kändes som att jag hade kontroll, så att andra gången var så mycket bättre. Men fy fan vad ont det gjorde.
Ja, det gör ju
alltså
det.
Alltså annan, helt det annan typ av smärta. Jag lät som en jävla tig och när jag låg där morrade liksom. Men jag kan i alla fall se tillbaka det som att den andra gången, då var jag mer en sån här som bara, jävlar vilken fucking power man har. Att man pallar det här. Och att jag skulle kunna göra det igen. Den känslan hade jag efter.
Det är ju en underbar känsla att känna efteråt. Att man känner sig stark och skulle kunna ge sig på det igen. Liksom. Otroligt.
Speciellt när det är så här direkt. Liksom. Att man inte... Man ligger där och man har fortfarande ont och helt skakig och konstig i kroppen. Liksom. Man ska bli sydd och det ena efter det andra och det ska hända så mycket. Men man bara, detta här hade jag kunnat göra igen. Det var inte så farligt.
Han ditt ex fram efter matchen då?
Ja. Han fick ett lagom glatt samtal. Baba? Ja. Det var ju lite tråkigt eftersom han var tvungen till att avbryta innan den var klar.
Ja, det var ju synd om honom då.
Första förlossningen så sa han rätt som det var, jag är lite trött. Jag går ut och lägger mig på soffan. Så han gick ut och la sig på soffan i väntrummet.
Nej.
Finns en anledning, va?
Finns en anledning att ni inte är ihop längre. good on you, säger jag bara. Herregud. Vilka fantastiska... Du är trött, ja. Stackars dig. Ta dig lite.
Men var det någonsin så snack om ditt ex skulle vara med? Eller var det självklart att han skulle vara med om han kunde?
Alltså för mig är det en självklarhet.
Liksom, när ni överens här, det är klart att vi båda ska... Du behöver ju vara där såklart, men att han skulle vara där också. Liksom.
Ja, alltså han hade inte fått lov att missa det.
Nej.
För jag vet, alltså... Inte så, han är ju en snäll kille liksom. Mm. Men han har ju mycket sådana här idéer om... Som känns jävligt gammaldags.
Okej.
Okay. Och jag bara, du får bara komma över det, för att missar du detta, sen har du missat det. Liksom. Det är verkligen bara så här, det är once, twice in a lifetime.
För det är fortfarande liksom inte alla i vår generation som tycker att det är en självklarhet. Liksom. Jag vet att pappa fick inte vara med på något av oss fyra barn. Och mamma hade bestämt att det var så. Sen så hade hon ju så här förlossningsskräck, så att tre av oss är födda med kejsarsnitt så här planerat. Men jag vet att mitt ex inför första sa så här, jag vet inte om jag vågar vara med, och jag bara, du vågade göra barn så du får våga vara där. och sen andra gången så var det jag som var tveksam i och med att vi hade ett jobbigt avslut och var mitt uppe i separation. Jag bara, do I want the stress of the person I can't stand right now looking at me? Och då var jag först såhär, nej, han ska inte vara med. Och sen så bara, men vänta, hur ska jag förklara det här för Olivia sen, liksom, att pappa inte var med?
Exakt.
Det går liksom inte, om vi skulle liksom få en bättre så här, co-parenting-relation i framtiden, det går inte att ta tillbaka det här. Liksom.
Just det.
Jag kände väl.
Nej, det är ju barnen man får göra det för. Liksom. Jag skiter väl i honom egentligen. Alltså, ja. Det är inte... För jag bara fokuserar på annat. Men man tänker ju det här att speciellt det här med barnen sen att ja, men din pappa var med om man kan. Liksom. Mm. Nu i pandemitider är det väl kanske lite annorlunda.
Om man inte var med nu som pappa?
Ja, men jag vet
inte. Nej, men det är ju om man har symptom och sådär som partner så finns det ju risk att man inte får vara med. Och det är såklart fruktansvärt.
Det kan läcka med så här pollen som nu när jag min näsa går och bara nej.
Ja, visst, ja, exakt.
Ja. Wow.
Ja, hemskt.
Vilket märkligt år.
Ja, verkligen.
Men nu när ni ser tillbaka på era förlossningar och graviditeter, finns det någonting som ni vill så här, tipsa eller säga till de som lyssnar som kanske är gravida nu?
Jag skulle nog göra det som Lollo fick tillfälle att göra. Att istället för att läsa en massa böcker och snacka med så här, professionals och snacka med andra som har fött. Just då var jag väldigt ung. Jag hade inga vänner som hade fött. Jag hade inte en jättenära relation till min egen mamma. Så att och hon var väldigt förtegen och sånt liksom, ändå. Så att prata med andra och få liksom och lyssna på såna här poddar, alltså prata med vanligt folk istället för bara så här professionals. Mm. Liksom. Det är jättebra med professionell information och så vidare. Att prata med vanligt folk och be dem berätta om allt som kan gå fel. Alltså, för det vill man, för det, folk vill bespara en sån som är negativ. De tänker så här, vi vill inte stressa dig. Så här, nej, våga ta reda på det. För det är ett större trauma att råka ut för det. Och inte veta vad det är för någonting. När det finns en sån tystnadskultur kring... Nu snackar vi liksom inte om så här livshotande saker. Utan prata med mig om att så här, ja, du kommer bajsa ner din bebis eventuellt. Det visste jag ju att man kunde göra. Så att jag tog ju hur många såna här lavemang som helst. För jag hade panik över att det skulle hända. Så här, I was clean as a whistle. Men det kan också, kanske också vara någonting som inte jag hade behövt bry mig så mycket om. Liksom. Men det var viktigt för mig.
Just det.
Att ta reda på så mycket man kan om det som man inte liksom, kan läsa mellan raderna. Så att man känner sig trygg.
Ja.
Jättebra. Och sen så... bara tydlig med att folk ska vara ärliga. Folk säger så här, det gör ont, men du vet så fort bebisen kommer ut så är allting bra. Allting... Man bara nej, för då ska du tycka ut någonting annat. Eller blir syn. Eller liksom ligger där och har skitont fortfarande. För att det försvinner inte på en sekund. Liksom.
Nej, det gör ju inte det.
It does not.
Så,
nej, det var min största chock också. Första förlossningen när moderkakan skulle ut också. Men jag är ju färdig. Liksom, barnet är ju ute. Vad gör ni?
Just det.
Liksom, jag ska gå hem nu.
Ja. Oh my gosh.
Åh, oh, sån chock.
Oh my gosh.
Ska det hända mer saker här
nu? Och sen samtidigt som du ska trycka ut den, ja då ska du börja amma ditt barn som kanske inte vill ta. Alltså det är så mycket stress liksom. Och när här Amanton är då är det något fel eller så ska man kolla. Alltså, det är för mycket det är så mycket krav fast man ligger där. Och jag kommer ihåg nu alltså när jag fick första så fick vi stanna kvar ett dygn eftersom han hade bajsat vattnet så att då kollade de ju för infektion och sånt. Men med Millie så jag födde henne klockan 1 på natten. 1-2 på natten något sånt. Och sen och då säger, alltså precis när hon har kommit ut så säger de så här, ja du kan ligga kvar här till klockan 7 på morgonen men sen måste du åka hem.
Oj.
Man fick bara stanna.
Ingen BB heller?
6 timmar då?
Nej, alltså om man ville åka så finns det ju hotell men det finns i Malmö så hade de inte patienthotell.
Okay.
Utan då hade man varit tvungen till att ta en taxi bort till Lund eller till någon Helsingborg eller alltså någon annanstans.
Så det fanns inte liksom förlossning och BB på samma sjukhus?
Så att då var det så här, för man har bara 6 timmar på sig efter att man, måste lämna. Så jag bara, okej, men du vet när klockan är 2 på natten typ.
Nej men snälla.
Bara, jag är skiträtt. Man ville ju bara så här, man ville bara kunna sova ut. Men,
Men inte om man har gjort kejsarsnitt väl, eller hur? Nej, då är man mycket mer medtagen än en operation.
Ja.
Mm. Men det låter ju ändå helt vansinnigt att man säger, alltså jag kan ju förstå det, sån tidig hemgång är ju egentligen vansinne, men om man liksom föder barn och man fått sova natten och sen att man har sex timmar efter det när man har vaknat kanske. Men herregud.
Nej, det är 6 timmar från förlossning till lämna.
Nej, det är så omänskligt. Fy fan.
Ja, det är en väldigt konstig situation liksom. Sen var de ju jättetrevliga och det är ju inte deras, alltså, det är ju inte den som tog
det är inte deras fel.
Nej, det är bara systemet liksom, när det inte finns platser. Och
det var ju inte sådana vårdköer än när jag födde. Jag har tänkt på det ofta liksom, om jag skulle ha fler barn och skulle föda nu, hur det skulle se ut. Så vad har förbättrats, vad har försämrats, vad har blivit liksom mer standard och sådär liksom. Mm. Jag tror att det skulle vara, i och med att det var nästan 10 år sedan. Så. Eller ja. Så ja. Det skulle vara intressant. Jag har inte stängt. Jag vet inte om Lollo har gjort det. Jag har inte stängt
den tanken.
Nej. Jag är 39. Vi är båda 39.
Ja.
Nej, jag är 40 nu.
Ja, du har hunnit fylla. Jag ska fylla 40 senare i år. Just det. Och jag tänker... Jag vet inte, än en gång så har jag så här morsan som mall. Hon fick min yngsta brorsa när hon var 42. Så han kom som en sladdis när jag var 18. Helbrorsa också.
Wow.
Så hon var 25 med mig och 42 med honom. Eller 24 med mig till och med.
Vad häftigt.
Så jag tänker att så här... Sen så är vi, det känns som att min familj, kvinnorna, är fertila lite längre liksom, utan att det är några komplikationer eller så. Så jag kan tänka mig fram till typ första hälften av 40-årsåldern. Liksom. Jag har inte stängt dörren helt, tror jag också, för att jag vill, en del av mig vill uppleva dels hur det är att vara mamma till söner, jag har ju 2 döttrar, men också att dela det med någon som man har en trygg relation med. Och nu som vuxen när man själv är trygg i sig själv. Liksom. Jag var inte färdig. Även om jag inte ångrar att jag hade kidsen så tidigt, så var jag inte. Jag vet inte det jag vet nu. Liksom.
Nej, min tanke med det här med att komma upp, speciellt nu när jag fyllde 40, var ju så här. Det finns ju en viss typ av sorg som följer med tanken att det kanske inte blir fler. Så jag kan inte stänga dörren. Men det var också en av de så här ganska tidiga frågorna med min sambo nu. Det var, skulle du kunna tänka dig i framtiden om det? För att han har inga barn. För att om du inte kan tänka dig så måste jag börja bearbeta detta. För det är just det.
Okay.
Jag har mina 2 barn, så att det är inte det att jag måste ha. Det är bara själva den här tanken på att aldrig få.
Den är rätt överväldigande.
Är den. Så här, never, ever, ever. Sen så finns ju inte samma hets nu, känner jag. Innan så kunde jag gå in i en relation och känna så här, okej, då har vi 1 år på oss och då vi dejtar, sen ska vi flytta ihop, sen ska vi få barn. Och sen, alltså det fanns någon typ av så här tidslinje. Men jag känner mig faktiskt mindre stressad nu, fast att jag har färre barnafödande år kvar. Men också för att, alltså min prioritering nu, alltså först så tänker man ju så här, okej, det här ska vara en stabil och trygg, funktionell relation. Sen... så ska man på något sätt så här blända familjer. Eller först så ska alltså, att den, min eventuella respektive då ska komma överens med mina barn. Att det ska funka att bo ihop. Och sen när man känner så här, okej, nu kan vi utöka den här. Liksom, och det känns nice. Sen så känns det som att mina barn har lite mer att säga till om nu också. Det här kommer ju påverka dem på ett annat sätt än om de hade varit i förskoleåldern. Liksom. Man bara stoppar in en till. Det betyder ju så här mindre tid för dem. Det betyder att det kommer vara en liten varelse som liksom tar plats. Och kanske att de får hjälpa till lite också. Liksom. Så att då kan man ju inte... Inte för att det ska vara helt och hållet upp till dem. Men deras åsikt och deras känslor inför ett eventuellt sladdsyskon spelar ju också roll. Liksom, på något vis.
Ja, du vet ju hur det känns också att få småsyskon. Så att...
Jag trodde mamma skämtade. Jag var så här, men mamma hur? Alltså när jag förstod till slut. Hon bara, Dina, don't you have this biology i skolan? Jag var så här, okej, jag kan inte prata med dig just nu. Hej då. Alltså, gick jag.
Ja, otroligt härligt att höra era stories om dessa stora ämnen. Tack så mycket för att ni ville vara med och berätta.
Tack för att vi fick vara med.
Ja, tack. Det var kul.
Tusen tack, underbara Lolo Lamotte och Dina Jonas Manna från The Mamas. Otroligt roligt att prata med er, tycker jag. Min dotter Essie ville ju vara hemma från skolan för att få vara med på just den här intervjun. Men hon fick en härlig videohälsning istället. Och så får vi hoppas med allt vi har att vi snart får se The Mamas på scen IRL inom en inte allt för lång framtid. Tack också kära du som har lyssnat. Underbar är du. Vi ses på Facebook och på Instagram och så hörs vi snart igen. Kram!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.